tala om evangelierna. Evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium. Vi har alltså fyra evangelier. Vi kan också säga att vi har bara ett enda evangelium. Men vi har det i en fyrfaldig form. Och vi har anledning till tacksamhet för att vi äger fyra evangelier. Därigenom så får vi fullheten i Jesu person och gärning. Ett evangelium har i regel ett bestämt syfte. Att av allt det som finns att berätta och bevara, ta med det som belyser någonting som man särskilt vill framhålla, som evangelisten vill predika, som har att göra med Herren Kristus, hans person och hans gärning. När man nu ska försöka att formulera evangelisternas syften eller karakterisera olikheterna, så har man gjort många försök. Alla är inte så lyckade, men jag kan nämna att i en bok nyligen där försökte man att formulera det så här enkelt. Matteus, han har hört evangeliet. Markus har sett evangeliet. Lukas har berättat evangeliet och Johannes har skådat evangeliet. Jag är inte säker på att det fångar så väl det som utmärker de olika evangelisterna. Ett annat försök, det är att betona att Matteus lyfter fram evangeliet mot Gamla testamentets bakgrund. Markus i relation till samtidens ställningstagande. Och Lukas med tanke på framtiden. Och Johannes utifrån evighetens perspektiv. Den indelningen träffar lite mera, kanske vad det är frågan om, vilket vi ska se längre fram. Men är kanske ändå inte den bästa beskrivningen av skillnaderna. Den stora skillnaden, den känner vi ju alla, det är mellan Johannes och de övriga tre. Och de övriga tre, alltså Matteus, Markus och Lukas, kallas för synoptikerna därför att de har en samsyn på det sättet att det är samma disposition och genomgång av händelserna, låt vara med olika betoning. Synops betyder ju samsyn och därför kallas dessa för synoptikerna. Johannes har en helt annorlunda disposition. Han har disponerat sitt evangelium på ett helt annat sätt. Och därför har många frågat, kan detta evangelium vara äkta? Och många forskare har bestridit Johannes evangeliets äkthet. Och man har också velat hävda att det har kommit till mycket, mycket sent. Men för några årtionden sedan så hittades i Egyptens ökensand delar av Johannes evangelium som visade sig vara äldre än några andra evangeliehandskrifter. Och där fanns märkligt nog det ställe där Pilatus frågar, vad är sanning? Johannes 18:38. Och det var ju ytterst lämpligt. Man hade alltså sagt, detta är inte sanning och det här evangeliet har kommit till kanske år 190 efter Kristus eller 200 efter Kristus. Och så hittar man en avskrift av en avskrift i ökensanden som kan dateras till cirka 130 efter Kristus. Och i regel kan ju inte avskrifter av avskrifter komma till före det att evangeliet blir till. Det är frågan om papyrus 52 som innehåller fragment av Johannes 18, 31 till och med 33 och 37 till och med 38. Och det kunde publiceras 1935. Och allt sedan dess så måste man konstatera att Johannes evangeliet är nog äkta. Johannes, aposteln Johannes, som måste vara författaren. Det är bara dumhet när man fortsätter att betvivla att det är Johannes som är författaren till Johannes evangeliet. Denne Johannes blev ju mycket gammal. Han dog cirka 100 efter Kristus. Han skrev sitt evangelium på sin ålderdom. Och förmodligen cirka 90, år 90 efter Kristus. Nu ska vi komma ihåg att varje evangelist är inspirerad av den helige ande. Är ledd av Gud den helige ande att välja ut och ta fram och presentera för oss just det som han tar med. Lukas säger ju att det finns oerhört mycket. Det går inte att ta med allt. Johannes säger samma sak. Om allt skulle tas med så kan det inte rymmas. Alltså är det frågan om ett urval från det överflöd av material som stod till evangelistens förfogande. Och han väljer under andens ledning och inspiration det som tjänade hans syfte. Och då är ju viktigt för oss, när vi ska försöka förstå Guds ord, förstå Matteus, Markus, Lukas och Johannes, att veta lite grann om vad kan vara Matteus syfte, Markus syfte, Lukas syfte och Johannes syfte. Vilket syfte har den helige författaren haft? Det finns alltså i grunden bara ett enda evangelium. Men detta evangelium presenteras alltså på olika sätt beroende på evangelistens syfte. Irenaeus kallar vårt evangelium för det fyrfaldiga evangeliet eller det fyrgestaltade evangeliet. Tetramorphon evangelion heter det på grekiska. Och evangeliernas enhet framgår ju redan av överskrifterna. Det heter evangelium enligt Matteus. Det är inte en rad evangelier utan det är ett enda evangelium. Och här har vi nu evangeliet, det enda som finns. Kata, enligt Matteus. Kata, Markus, enligt Markus. Enligt Lukas, enligt Johannes. Den store läraren Martin Chemnitz, han som kallas för den andre Martin, han säger så här: den princip som evangelisterna hade gjort till sin när de skrev var att uppteckna de ord och gärningar av Jesus genom vilka kyrkans tro över hela världen skulle byggas, stärkas och utbredas genom alla århundraden. Att Jesus är Kristus, Messias, Guds son, och att det genom tron på honom skulle ha liv i hans namn. När de skrev evangeliet och tecknade ner evangeliets berättelser så styrdes det av denna princip. Och denna princip dominerar. Den är avgörande framför frågan om tid och ordning. Man hade inte som princip att nu ska vi berätta det i tid och ordningsföljd. Utan snarare så var det att få fram berättelser som visar att Kristus verkligen är Messias, Guds son och så vidare. När det gäller följd och samband så följer var och en sin särskilda plan och disposition. Slut på citatet från Martin Chemnitz. Då ska vi se på evangeliernas syfte och innehåll. Och vi kan naturligtvis inte gå igenom alla evangelierna och presentera deras innehåll och jämföra dem med varann i detalj. Vi måste här nöja oss med några brottstycken. Först evangelium enligt Matteus. Och jag ska i synnerhet stanna för Matteus och Johannes. Varför blev Matteus evangeliet skrivet? Gud har låtit vart och ett av evangelierna bli upptecknade för ett bestämt syfte. Vart och ett har en gudomlig plan. Varje evangelist ett gudomligt uppdrag att utföra. Och då frågar vi, för vilka och i vilken avsikt? När det gäller Matteus så är kyrkofäderna eniga. Matteus är skrivet för judar som har blivit kristna. Judar som har kommit till tro. Judar som inte förkastade Jesus utan tog emot honom som den utlovade frälsaren och Messias. Och evangeliets karaktär ger rika bevis för detta. Mer än något annat evangelium hänvisar Matteus till Gamla testamentet. Mer än något annat evangelium hänvisar Matteus till Gamla testamentet. Och Matteus förutsätter mycket stor bekantskap med judiska seder, med landets geografi och topografi. Matteus behöver inte göra en förklaring och tala om att det ligger där och där, utan det förutsätts som bekant. Och den och den seden innebar det och det. Det förutsätts som bekant. Och konflikten med fariseerna och det skriftlärda är mycket starkt framträdande i Matteus evangeliet. Hur kan nu detta komma sig? Jo, det är judar som kom till tro, det vill säga det judekristna, det som tog emot Jesus av Nazaret som världens frälsare, som Messias, som Guds son, de blev hatade och förföljda. De utsattes för mycket smädelse och förakt, och därmed också för svåra frestelser genom sitt eget folk efter köttet. Judarna i allmänhet, de väntade på en messias som skulle framträda med yttre glans och makt. Han skulle vara en världskonung som kom med en yttre frälsning, en yttre befrielse, som ledde en mäktig befrielsearmé, som gjorde slut på romarnas ockupation, romarnas välde. Palestina var ju inordnat under Roms välde när Jesus, Messias, kommer. Man väntade sig en Messias som skulle upprätta en egen stat, en gudsstat, en teokrati, ett eget rike med sådan makt och härlighet att detta rike sedan skulle regera hela världen. Det skulle bli den nya Israel, det återuppståndna Israel, Daviden, Davids son från Davids stad, skulle framträda med större makt och härlighet än den första David, än David själv. Davids riket skulle ju upprättas enligt Amos till exempel. Men en sån messias som Jesus av Nazaret kunde man inte tänka sig. En messias av låg börd. En nasaré. En nasaré betyder att man är en ringa, obetydlig, föraktad människa. Nej, messias skulle ha en yttre härlighet. Det skulle bli alltså detta som många alltjämt drömmer om. Ett jordiskt tusenårsrike i yttre mening. En nasaré, en publikaners och syndares vän. en domare av det självrättfärdiga. Ja, det var en stötesten för judarna. Och det föraktade och det förföljde dem som trodde på honom. De kristna, de var avfällingar från den judiska tro. Ja, så du tillhör också honom. Är du också en galileer? Ja, då hade man förlorat medborgarskapet, rätten att tillhöra sitt folk. Man betraktades som en rebell mot Gud, en upprorsmakare. Man hade gjort uppror mot den Gud som hade uppenbarat sig för Mose och fäderna, menade man. Och man fick inte längre räknas som en del av det gammaltestamentliga förbundsfolket. Man hade ingen del i Guds välsignelse, menade man. Den som det dyrkade, han är en falsk messias, som med rätta blev förkastad av folkets ledare, som med rätta blev korsfäst, eftersom han framträdde i strid med skriften. Hans verksamhet var inte enligt Guds ord, enligt Mose, enligt profeterna, menade judarna. Nu kommer Matteus med sitt evangelium. Vad är hans syfte? Ja, dessa stackars kristna som blev så attackerade och mötte denna villfarelse och denna förföljelse. Han vill styrka dem. Han vill hjälpa dem. Han vill visa dem, ledd av den heliga ande och på den heliga andes inspiration, att den är ringe föraktade Nazaré, han var den utlovade messias. Det var inte strid med Mose och profeterna, utan han var uppfyllelsen av Mose och profeterna. Theodor Zahn säger i sin Einleitung om Matteus evangelium att det är en historisk apologi, försvarsskrift för Nazaren och hans kyrka. Eller för Nazaren och hans lärjungar. Matteus skriver för att trösta de förtryckta. För att stärka dem i deras tro. Genom att visa att Jesus utan minsta tvivel var den utlovade messias. Att i honom fullbordades inte bara enstaka profetior, utan hela gamla testamentet. Hela gamla testamentets historia. Kristi framträdande på jorden var på ett sätt helt i strid med den judiska förväntan. Det är alldeles sant. Judarna hade misstolkat profetiorna på samma sätt som stora kristna grupper gör idag. De som kallas för dispensationalisterna. Det vill säga de som menar att den rätta uppfyllelsen av gamla testamentet och dess löften och profetior är inte Kristus. Är inte denna ringe Nazaré? Är inte denna fattiga, enkla kyrka av Nazaretroende, av kristna? Utan allt detta är en parentes. Allt detta är en miss närmast. Den rätta uppfyllelsen ska komma snart när parentesen är borta. När det ska ske någon form av bortryckelse. Det vill säga parentesen tas bort. Och sen ska fortsättningen, den fortsättning som var avsedd på gamla testamentet, den ska då komma. I strid med Matteus, i strid med hela nya testamentet, så hävdar man att Jesus egentligen skulle ha kommit som en jordisk kung med ett jordiskt yttre rike. Och när han nu blev förkastad så fick planerna göras om och den rätta uppfyllelsen skjutas upp till dess att parentesen, den kristna kyrkan, är väck. Är borta. Denna galenskap är alltså helt i linje med den allmänna judiska förväntan som fanns på Jesu tid. Man väntade sig en messias i yttre härlighet och tog anstöt av den ringe Nazaren. Han kunde inte vara messias. Han kunde inte vara Guds son. Nu visar Matteus att fasten Jesus inte alls överensstämde med judarnas förväntan på hur Messias skulle vara, så var han ändå profetiornas rätta och sanna uppfyllelse. Det var utan skäl som judarna hade förkastat honom och dragit förblindelse och förhärdelse över sig. Då är det två saker som vi ser dominerar i Matteus. Först och främst att Gamla testamentets profetior har fullbordats i Jesus av Nazaret. Han är inte i strid med profetiorna, utan tvärtom. Han är den rätta fullbordan av profetiorna. Han är ingen mindre än den Messias som utlovades till judarna. Han är judarnas konung. Han är den konung de väntade på men inte förstod det. De ville ha en annan sorts konung. Och vi hinner väl inte slå upp alla dessa ställen i Matteus som hänvisar till Gamla testamentet, men vi kanske ska se på några. Där det står i regel: allt detta skedde för att det skulle fullbordas som sades, och sen kommer citat ur någon profet. Om vi börjar med Matteus 1:22, så läser vi där: allt detta har skett för att det skulle fullbordas som var sagt av Herren genom profeten som sade: se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Immanuel. Alltså, Jesu födelse av jungfrun Maria, det var inte ett tecken på att han var en oäkting, som judarna hävdade, utan det var en uppfyllelse av skriften. Jesaja hade profeterat om att Messias ska födas av en jungfru, och det gick i fullbordan när Jesus föddes. I andra kapitlet, den 17 versen, där läser vi: då fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremia när han sade: ett rop hördes i Rama, gråt och mycken jämmer. Det var Rakel som begrät sina barn, och hon ville icke låta trösta sig, eftersom det icke mer voro till. Alltså, när Rakels barnbarns barnbarns barn dödades i mängd av Herodes, så kommer fullbordan av vad Jeremia har sagt om Rakels gråt över sina barn. Och vi läser vidare i 22 versen: men när han hörde att Arkelaus regerade över Judeen efter sin fader Herodes, fruktade han att begiva sig dit, och på grund av en uppenbarelse i drömmen drog han bort till Galileens bygder. Och när han hade kommit dit bosatte han sig i en stad som hette Nazaret, för att det skulle fullbordas som var sagt genom profeterna, att han skulle kallas Nazaré. Och det här har forskarna grunnat över. Var någonstans står det i Gamla testamentet att Messias ska kallas Nazaré? Om man är blind för att det står på en rad ställen att Messias ska vara en ringa telning. Neser heter det på hebreiska. En späd planta, en ringa telning. Han ska alltså till det yttre vara föraktad. Ni vet, sådana där späda plantor som skogsvårdare bedömer är ingenting värda. Det blir inget rejält bra träd av det här. Väck med det. Lövsly eller vad det heter. Det måste bort. Det är sådana där skott som skjuter upp som bara är till besvär och inte blir någonting. En sån skulle Messias vara, hade profeterna sagt. Var då? Ja, på en rad ställen talas det om att han ska födas i ringhet, skjuta upp som en föraktad planta ur torr jord. Och Nazaret har just det namnet, Nazaret, därför att man tyckte att de som bodde där, de var värdelösa, föraktade ringa människor. Att vara invånare i Nazaret, att vara en nazaré, det var något mycket negativt. Man såg ned på en sådan, och ville man använda skällsord, säga något negativt om en människa, så kunde man säga: du är en nazaré. Man kunde också säga: du är en galilé. Kan någonting gott komma från Galileen? Hedningarnas Galileen var föraktat. Men också det var förutsagt i Guds ord att ljuset skulle lysa i Galileen också hos Jesaja, och det påpekas också här längre fram. I kapitel 3, vers 3 står det: det var om denne som profeten Jesaja talade när han sade: hör rösten av en som ropar i öknen, bered väg för Herren, gör stigarna jämna för honom. Det var om Jesus, Nazaren, som det var sagt, och inte om någon annan. Vi ser hur hela tiden Matteus lyfter fram Gamla testamentet och bevisar att det syftar på Jesus. Och i 4:14, står det: för att det skulle fullbordas som var sagt genom profeten Jesaja när han sade: Sebulons land och Naftalis land, trakten åt havet till, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen, det folk som där satt i mörker fick se ett stort ljus. Ja, det som satt i dödens ängd och skugga, för dem gick upp ett ljus. Så citeras alltså Jesaja 1. Det går i fullbordan när Jesus träder fram som det sanna ljuset i Galileens ringa bygder, i hedningarnas Galileen, mitt i deras hedna mörker. Vi kan hoppa fram till kapitel 8, vers 17. För att det skulle fullbordas som var sagt genom profeten Jesaja när han sade: han tog på sig våra krankheter och våra sjukdomar bar han. Så hänvisar man till Jesus av Nazaret när Jesaja 53 citeras. 12:e kapitlet från den 17:e versen. Ty det skulle fullbordas som var sagt genom profeten Jesaja när han sade: se över min tjänare som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har funnit behag. Över honom ska jag låta min ande komma, och han ska förkunna rätten bland folken. Han ska icke kiva eller skria, och hans röst ska man icke höra på gatorna. Ett brutet rör ska han icke sönderkrossa, och en rykande veke ska han icke utsläcka, intill dess att han har fört rätten fram till seger, och till hans namn skall folken sätta sitt hopp. Och detta tillämpas alltså på Jesus av Nazaret, Nazaren. 13:35. Ty det skulle fullbordas som var sagt genom profeten som sade: jag vill öppna min mun till liknelser, uppenbara vad förborgat har varit från världens begynnelse. När Jesus gör detta så tillämpas alltså detta ord ur Saltaren 78, vers 2, på Jesus Nazaren. Vi kan gå fram till 21:4. Detta har skett för att det skulle fullbordas som var sagt genom profeten som sade: säg till dottern Sion, se din konung kommer till dig saktmodig, ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fåle. Det var alltså sagt i Gamla testamentet att Messias skulle inte komma som den mäktige kungen. Han skulle komma saktmodig, ridande på en åsna. Och det gjorde Jesus för att det skulle fullbordas. 27:9. Så fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremia när han sade: och jag tog de 30 silverpenningarna, priset för den man vilkens värde hade blivit bestämt, den som israelitiska män hade värderat, och jag gav dem till betalning för krukmakaråken i enlighet med Herrens befallning till mig. Det som hände med Jesus, en fullbordan av skriften. Och här sammanfattas vad som står i Jeremia 32 och i Zakaria 11. Och för att vi ska se den bakgrunden så hänvisas här till Jeremia. Och i 27:35. Och när de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Och så följer sen att detta är en uppfyllelse av skriften. Vi kan ju bara slå upp Psaltaren 22, 19, så ser man hur det är förutsagt. Och vi lägger också märke till hur till exempel denna messianska psalm, psalm 22, lyfts fram i samband med Jesu lidande och död för oss. På korset citerar Jesaja den första versen och den sista versen. Den första versen, min Gud, varför har du övergivit mig? Och den sista versen, det är fullbordat. Alltså psalmens första ord och sista ord citerar Jesus på korset. Ja, om vi hade tid här så skulle vi kunna sen visa hur Jesus själv hänvisar till att han är uppfyllelsen av Gamla testamentet. Hade jag haft tid skulle vi ha slagit upp 11, 13, 12, 40, 13, 13, 15, 7, 16, 4 och sett hur Jesus där uttryckligen hävdar att texter i Gamla testamentet handlar om honom. Likaså 5, 21 och framåt, 6, 29, 9, 13, 10, 15, 12, 3, 5, 15, 4, 17, 11, 19, 17 och så vidare. En lång, lång rad av ställen visar att Jesus är den rätta uppfyllelsen av Gamla testamentet. Då förstår vi lite grann av Matteus syfte och varför han lyfter fram denna sanning driven av den helige ande. Hela skriften, hela dess historia fullbordas i Jesus Nazaren. Den kristna tron är alltså inte i konflikt med Gamla testamentets rätta mening och innehåll. För det andra så vill Matteus visa att Messias ankomst i köttet inte stämde med judarnas förväntningar. Men likväl så kan denna omständighet inte göra uppfyllelsen mindre sann, mindre verklig. Matteus visar att det är sant det judarna också hävdade, att Jesus framträdde inte med anspråk på att skapa ett världsligt rike, med anspråk på yttre kunglig makt och härlighet, för att lägga under sig hela världen med svärd. Utan Messias kom som en profet. Hans muns ord var hans svärd. Till det yttre var han en ringa nazaré, den ringa utlovade telningen. Han var tjänaren, Herrens lidande tjänare, som i allt visade lydnad mot sin faders vilja. Han valde inte Jerusalem som centrum för sin verksamhet. Det borde han ju ha gjort när man har förväntningarna om ett yttre tusenårsrike med Jerusalem som Messias kungens huvudstad. Nej, Jesus Nazaren utvalde inte Jerusalem som centrum för sin verksamhet, utan Kapernaum, i hedningarnas föraktade Galileen. Där bygger han upp sin första kyrka. Där samlar han sina första lärjungar. Från Galileen sänder han också ut sina lärjungar efter sin uppståndelse. Har ni tänkt på det, att Jesus säger till vittnena som kommer till graven: gå och säg åt lärjungarna, och först och främst Petrus, jag går före till Galileen. Han säger inte: nu så ska vi samlas här i Jerusalem, nu ska Jerusalem bli huvudstaden för tusenårsriket, nu är det dags. Nej, upp till hedningarnas ringa Galileen, där är jag först, och kom dit efter mig så ska ni träffa mig. Och där är han, och dit kommer de. Och där ger han dem uppdraget: gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar, döpande dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Han kom som Galileens profet. Han kom som den ringe nazaren. Men judarna kunde alltså inte tänka sig att Kristus skulle komma från Nasaret eller från någon plats i Galileen. Kan något gott komma från Nasaret, säger man. Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem där David bodde? Jo, han kom också till det ringa Betlehem. Han föddes där, men han vänder sedan tillbaka upp till Galileen. När Nikodemus försökte försvara Jesus mot judarnas orättvisa anklagelser, då möttes han med repliken: kanske också du är en galilé eller från Galileen. Ransaka så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Nu kommer alltså Matteus och visar att det var nödvändigt att den sanne utlovade Messias hade, ska vi kalla det, galileiska kännetecken. Att han kännetecknades av yttre ringhet och blev föraktad av människorna. Att han var en smärtornas man. Att han var rotskottet från den torra jorden. Det var förutsagt att han skulle inte bygga upp ett yttre rike av denna världens slag. Utan man skulle dela hans kläder mellan sig och kasta lott om hans klädnad. Man skulle ge honom ättika att dricka. Man skulle korsfästa honom. Han var verkligen den utlovade Messias. Och genom detta klara och tydliga vittnesbörd så skulle de judar som trodde och som blev förföljda bli stärkta och uppehållna i sin tro. Och kunna stå emot den förföljelse och det förakt som man möttes av. Ja, vi hinner inte gå igenom hur Matteusevangeliet är uppbyggt. Jag tror att jag hoppar över det. Och jag tar ett par minuter till att säga något om Markus evangelium. Markus evangelium är inte skrivet för judekristna som Matteus evangelium. Markus gör inget försök att bevisa utifrån gamla testamentet att Kristus är den sanne Messias. Det vet naturligtvis Markus. Och det kommer fram naturligtvis i hans evangelium. Men han har inte det syftet. Att bevisa den saken. Och han har mycket få citat från gamla testamentet. I Matteus såg vi att det vimlar med citat från gamla testamentet. I Markus finns det bara 2 citat från gamla testamentet. I 1:2 och i 15:28. Vi ser också att Markus tillfogar information om judarnas seder och bruk. Förklarar varför man hade sådana seder. Det visar att Markus inte är skrivet för kristna av judisk börd. För sådana visste ju vad sederna gick ut på. Nej, Markus är skrivet för kristna av hednisk börd. Klemens av Alexandria skriver: när Petrus, inspirerad av den helige ande, hade predikat det glada budskapet i Rom, begärde många av åhörarna av Markus att han som apostelns trogne medarbetare skulle skriva ned för dem vad de hade hört. Och så har det förmodligen gått till. Markus har skrivit ned vad aposteln Petrus har predikat och fört fram. Och Markus väljer det som presenterar Jesus som den mäktige Gudens son. Han betonar särskilt eller lyfter fram sådant som visar att Jesus i sin ringhet och fattigdom likväl hade Guds makt, Guds auktoritet, makt över det förskräckliga mörkrets andemakter. Och han kunde kommendera ondskans andemakter med samma lätthet som han underkuvar naturens makter, som han till vinden kan ropa: tig, var stilla, och det blir alldeles lugnt. Han kunde kommendera de svåraste sjukdomar att vika bort. Och han gör detta av kärlek till människorna. Han kommer för att offra sig och ge sitt liv till lösen för hela världen. Han är till synes svag och ringa, men han är Guds mäktige son. Hans ord är starka. Han är inte svag. Det var förmodligen så att de som kom från hedniskt ursprung, de hade hört massa myter och legender som de använde när de skulle tolka det de fick höra. Och då ville de ganska lätt placera in Jesus i ett fack som en ringa svag frälsare. Och nu vill Markus visa att han den ringe, han är samtidigt den mäktige Gudens son med all makt. Det är också typiskt för Markus att han går direkt till frälsarens offentliga verksamhet. Han har ingenting om att Jesus föddes av en jungfru, att han föddes i Betlehem och vad som hände innan det att han börjar med sin offentliga verksamhet. Han går direkt dit och visar då hur Messias, hur Jesus Kristus gör det ena undret efter det andra. Botar sjuka, driver ut onda andar. Och så ser vi Guds son i sin makt. I 1:22 heter det: han undervisade som en som hade makt, som en som hade auktoritet, och inte som de skriftlärda. Därmed har jag bara lyft fram en sak som är typisk i Markus evangelium och som har spelat in när Markus av det stora överflödet av undervisning har under andens ledning valt ut och ställt samman det som finns i hans evangelium. Och så får vi, om Gud vill, fortsätta imorgon genom att säga lite om syftet med Lukas evangelium. Och då menar jag med Lukas evangelium både första och andra delen, alltså det vi kallas för Lukas och det vi kallar för apostlagärningarna. Det har ni inte alltid tänkt på, att det hör ihop. Lukas är egentligen både Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Apostlagärningarna är andra delen av Lukas, av Lukas evangelium, om vi så vill. Men om detta ska vi tala imorgon, och först och främst om Johannes evangeliet.